Andra världskriget och judeförföljelserna är ett tema för månadens talbokstips från Hillevi Andreasson och Maria Sandelin på Malmö stadsbibliotek. Denna gång innehåller boktipsen många fackböcker, men Hillevi Andreasson börjar med en roman.
Sköra bästa av Tony Odell. Det här är en bok om två tonårsbröder och en rik, excentrisk gammal dam i Pennsylvanias gruvdistrikt. Bröderna bor ensamma med sin pappa sedan deras mamma tagit med sig den yngre systern och lämnat dem för en man i Arizona. Den äldre Clint är bygdens mest lovande baseballspelare, ivrigt påhejad av pappan. Den yngre Carl tycker om att rita, han tycker om skolan och att lära sig saker, vilket han gör sitt bästa för att dölja. Han håller betygen på en lagom nivå och anpassar hur han pratar för att inte sticka ut. Pappan jobbar som vaktmästare sedan gruvan dragit ner på folk. Han är en enkel men godhjärtad man som bryr sig om sina söner, även om han inte alltid vet hur han ska uttrycka det. Han tycker om baseball, att dricka öl på verandan och köra omkring i sin pickup. När han dricker öl och kör pickup samtidigt en gång för mycket tar det ända med förskräckelse och han omkommer i en trafikolycka. Vem ska nu ta hand om pojkarna? De vill inte bo hos mamman i Arizona och lämna skolan och baseball. Clint vägrar helt att ha något med mamman att göra. På en stor herrgård med stora landegendomar bor samtidigt en excentrisk gammal dam med tjänstefolk och en fritt vandrande tjur som härstammar i rakt nedstigande led från den tjurfäktningstjur som dödade hennes livskärlek när hon i sin ungdom levde i Spanien. Hon fick egendomen i arv efter sin bror, bygdens stora gruvmagnat. Nu är det hans son som råder över familjeförmögenheten, så när som på fasterns egendomar. Den enda i familjen som Miss Jack tycker in att ha är en av hans döttrar, Shelby. Nu råkar det vara så att Shelby är förälskad i Clint medan Carl är förälskad i henne och hon lyckas övertyga Miss Jack om att pojkarna ska bo hos henne. Mamman till pojkarna som är en synnerligen otrevlig människa ser sin chans till pengar och utpressning och hon säljer i princip pojkarna. När Miss Jack låter pojkarna flytta in och de tar allt mer plats i hennes liv uppstår det något i relationerna. Den gamla damen öppnar upp sitt liv och man börjar förstå varför det är som det är. Samtidigt öppnar sig pojkarna långsamt för henne och för sin framtid. Det är en rolig bok. Både Carl och Miss Jack som är berättarrösterna i stora delar har ett mycket underhållande och rakt sätt att se på människorna och företeelserna omkring sig. Mot en allvarlig botten. Det handlar om att se människorna bakom fasaderna, fördomarna och ryktena.
Den gamla byn av Peter Nilsson. När tiden är begränsad och böcker ges ut i en aldrig sinande flod är det få böcker som lyckas ta sig över tröskeln till en omläsning, åtminstone för mig. Peter Nilssons bok Den gamla byn från 1997 är dock en av dessa sällsynta böcker. Och över 10 år efter den första läsningen håller den måttet. Minnet hade inte överdrivit dess kvaliteter. Boken kan betecknas som en krönika över Peter Nilssons uppväxtby Möcklehult i Småland, längst söderut i Jönköpings län. Utifrån mängder av dokument, kyrkböcker och skattelängder, förhörsprotokoll, jordeböcker och domar, men även sägner och legender, målar författaren med svepande penseldrag ett panorama över livet i byn från medeltiden och framåt. Mängder av människor passerar revy och med dem födslar och dödsfall, kärlek, mord, tvister, olyckor, sjukdomar och naturkatastrofer. Peter Nilsson var astronom till yrket och det är inte utan att det märks. Författaren har en astronoms blick på byn och tanken svindlar. Detta är bara en av miljontals liknande byar i världen så man kan få en aning, men bara en aning, om hur många människor som levt på jorden. Historia kan skrivas på många sätt och i förordet frågar författaren retoriskt varför någon skulle vilja läsa om fattiga smålänningar från en hopplöst förgången värld. Han ger själv svaret. Att de var en del av det stora folkhavet på vår jord och att de representerar människans öde i högre grad än alla kungar och herremän. Men detta är också en bok om marker och byggnader, om husdjur och om naturens och väderlekens betydelse för människornas väl och ve. Inte minst är det en berättelse om småländska stenar och stenmurar. Och historien är nära. Det är bara några generationer sedan en bra eller dålig sommar var skillnaden mellan en god eller dålig skörd och därmed mellan liv och död. När man läser slås man av skillnaderna mellan förr och nu med lika mycket av likheterna. Människans villkor må ha växlat, men hennes behov och beteenden är så trots allt väldigt lika genom århundradena.
Varför kom du inte före kriget och Min mors tystnad av Lissi Doron? Det här är två böcker där den medelålders kvinnan Elisabeth ser tillbaka på sin uppväxt i Tel Avivs kvarter för överlevare från förintelsen. I Varför kom du inte före kriget står Elisabeth vid sin mammas grav, nu ensam kvar med alla frågor om mammans och sitt eget liv. I korta tillbakablickar på händelser i barndomen kopplas till nutid när Elisabeth försöker förstå varför mamman var som hon var. Utifrån kan mammans beteende te sig som galet och för dottern ofta ganska pinsamt. Men den stora frågan för den vuxna dottern är varför. Det är en fin och otroligt nog rolig bok om en dotters förhållande till sin annorlunda mor och hennes aldrig berättade historia. Det är också en bok om utanförskap och om att vara alldeles ensam kvar i världen. Det är en uppväxtskildring där den stora tystnaden och det aldrig uttalade är det som är det mest betydelsefulla. Det är också en bok som nu för tiden läses i alla israeliska skolor. I Min mors tystnad är det återigen den vuxna kvinnans frågor om sin historia som driver berättelsen. Den här gången om den far som hon aldrig visste vem det var. Hon frågar hela sin barndom, såväl sin mor som kamrater och grannar, men ingen svarar. I kvarteren där överlevare från förintelsen bor lever alla med sina trauman, för stora för att tala om. När Elisabeth träffar några av sina barndomsvänner i samband med en begravning och den generation som överlevde förintelsen är nu till största delen borta och kvar är deras barn med alla sina frågor och olika sätt att leva med dem. Det förflutna kastar långa skuggor över nya generationer med helt andra trauman.
Och i Wienerwald står träden kvar av Elisabeth Åsbrink. Han kommer till mig från ett annat håll, filtrerad genom tiden, genom andras dåliga minne, genom sina föräldrars ordrika svar på brev som inte längre finns kvar. Elisabeth Åsbrinks Augustprisvinnare i fackboksklassen förra året och i Wienerwald står träden kvar är en upplevelse från första sidan till sista. Som grund för berättelsen ligger de 500 brev från föräldrarna och andra släktingar i Wien som den judiske pojken Otto Ullmann tog emot i Sverige under krigsåren. 13 år gammal skickas han i början av 1939 tillsammans med 60 andra judiska barn iväg till Sverige med hjälp av svenska Israelmissionen och en pastor Pernoff. Han hamnar först i Skåne, sen i Småland. Tanken är att föräldrarna så småningom ska komma efter och i början är breven också fulla av hopp och förtröstan. Så småningom blir korrespondensen allt glesare, mindre ordrik och allt mindre hoppfull. Vad som inte skrivs ut, men vad man som läsare förstår, är att det så småningom bär av till Auschwitz för alla de kvarvarande släktingarna i Wien. I Sverige får tonåringen Otto arbeta i handelsträdgård och som dräng. Snabbt lär han sig svenska och så är han med en gång svensk och ändå inte. När han kommer till gården Älmtaryd i småländska Agunnaryd blir han god vän med den unge Ingvar Kamprad. De arbetar, går på dans och uppvaktar flickor tillsammans. Det är inte en roman som Elisabeth Åsbrink har skrivit, även om det finns passager där författaren beskriver huvudpersonernas tankar och känslor. Ofta gör hon det dock försiktigt och med förbehåll, till exempel: som sagt, säker kan man inte vara, ändå vågar jag slå fast att Elise, en kvinna jag aldrig träffat, älskade sitt barn. Såväl händelser som Ottos känslor, hans längtan, sorg och ilska tolkar Åsbrink utifrån breven. Ottos egna brev finns inte bevarade, men hans röst ekar i föräldrarnas svarsbrev. Så är det också en berättelse om föräldrakärlek och föräldraomsorg. Förmaningar om att Otto ska äta ordentligt, frågor om hans längd och vikt, uppmaningar om att sända foton så att föräldrarna kan se hur han utvecklas. Inte minst är detta också en bok om Sverige under andra världskriget, om den restriktiva flyktingpolitiken och om det utbredda judehatet. Det är en text med stundtals poetisk lyster, medan det emellanåt helt enkelt är ett journalistiskt reportage. Författaren har bland annat själv varit i Wien och gjort gedigen research i arkiv för att ta reda på vad Ottos far Josef tvingades utföra för sysslor i Gestapos tjänst innan han själv skickades iväg till koncentrationsläger 1944. Dessutom är detta en bok om Ingvar Kamprad och nazismen. Ett försök att förstå paradoxen att Ingvar var bästa vän med juden Otto samtidigt som han var övertygad nazist. Kanske kan man i denna paradox finna en kunskap, inte bara om människan Ingvar Kamprad, utan om mekanismen i extrema rörelser överlag. Eller så förblir det en paradox. Förintelsen har som bekant skildrats i bok efter bok, i romanform såväl som på fackprosa, utan att ämnet någonsin blir uttömt. Kanske är det för att det har så många ingångar och på djupet berör frågor om godhet och ondska, om förhållandet mellan civilisation och barbari. Det handlar om något oerhört och svårgripbart som ändå ekar i vår egen tid. Nazismen är inte död och ensamma flyktingbarn har inte slutat komma. Och så detta, att i Wienerwald står träden kvar, trots allt som kontrast till avgrund och katastrof. Livet går vidare och börjar om.
Den odödliga Henrietta Lacks av Rebecca Skloot. Vet någon vem Henrietta Lacks var? Inte. Då har hon ändå varit delaktig i minst 3 Nobelpris, framtagandet av poliovaccinet och varit på månen. Kanske är det några fler som hört talas om hela cellerna. Det var de första celler som överlevde och växte utanför kroppen under en längre tid. Ja, de lever faktiskt än. Det unika med cellerna var inte bara att de överlevde utanför kroppen, utan också att de växer väldigt snabbt, vilket gjort att de har fått ett enormt värde för forskningen och också blivit ekonomiskt värdefulla. Även om Rebecca Skloot är vetenskapsjournalist är det här inte i första hand en bok om celler och medicinsk forskning, utan här berättas historien om människan Henrietta Lacks. Och inte minst om den familj hon lämnade efter sig. Henrietta var en färgad fattig kvinna från en lantarbetarfamilj som hade flyttat in till Baltimores arbetarkvarter med till största delen färgade invånare. 1951 får hon diagnosen cancer på John Hopkins sjukhuset. Där arbetar samtidigt forskaren George Gay som länge försökt få celler att överleva utanför kroppen. I 2 omgångar, före och efter Henriettas död, tar celler från henne, utan ordentligt tillstånd av henne eller hennes make. Det här är en tid där fattiga svarta användes för experiment inom den medicinska forskningen och skräcken för sjukhuset var stor bland den fattiga svarta befolkningen. Rebecca Skloot har arbetat med boken i många år. Det var en historia som drog in henne för att bli berättad. Hon har gått grundligt tillväga och letat upp alla som har haft med historien att göra. Läkare, sekreterare, forskare, journalister, medborgarrättsaktivister och inte minst Henriettas familj. Det är en bok som väcker många intressanta frågor, inte minst den etiska diskussionen. Men det är också en otroligt spännande och välskriven som en bra roman. Det är inte ofta man sträckläser en faktabok, men det gjorde jag med den här.
Halva solen av Aris Fioretos. Halva solen är en bok om en far, närmare bestämt om författarens egen far som nyligen gått bort. I bokens början tar sonen emot dödsbudet sittande på ett café i utlandet. Sen följer berättelsen en omvänd kronologi bakåt genom faderns liv till dess att han ännu inte är far. Skildringen är kärleksfull, sinnlig, humoristisk, utan att fadern framstår som felfri. Snarare är det en hel människa man får syn på, med goda såväl som dåliga sidor. Pappan föddes i Grekland men tvingades fly sedan han hissat sin svarta anarkistskjorta i en flaggstång. Han studerade medicin och blev läkare i Wien, där han också träffade sin österrikiska hustru. Så fick han TBC och fick vård i Sverige, där familjen också slog sig ner. Skildringen består av ögonblicksbilder, scener från olika tidpunkter, lika slumpmässigt sammanfogade som livet självt. Vi möter huvudpersonen i vuxenlivet med fyra barn och hustru och ständiga förflyttningar. Vi får se honom som tonåring då han drabbas av en traumatisk händelse som ger ekon under resten av livet, och vi möter honom i barndomen. Framträder en bild av en rastlös människa, ständigt på väg, ständigt med nya planer. En patriarkat som ofta tar sig friheten att bestämma för andras räkning, men också en mycket kärleksfull pappa och make och en lojal vän. Det är en berättelse fylld med kroppslighet, av dofter och synintryck från barndomens Grekland och av sonens minnen av värmen från pappans kropp. Boken är en personlig betraktelse, men samtidigt en mer allmängiltig beskrivning av faderskap. Det är också en berättelse om ett vanligt öde i efterkrigstidens Europa, om ett emigrantöde.
Och de böcker som Maria Sandelin och Hilve Andreasson tipsade om var alltså Sköra bästar av Tony Odell, Den gamla byn av Peter Nilsson, Varför kom du inte före kriget av Lissi Duron, Min mors tystnad av Lissi Duron, och I Wienerwald står träden kvar av Elisabeth Åsbrink, Den odödliga Henrietta Lax av Rebecca Sklot och Halva solen av Aris Fioretos. Tony Odell stavas inte som man kanske skulle tro, utan TAWNIO-DELL. Alla böckerna kan läsas i antingen Daisy eller Punkt, utom Min mors tystnad som bara finns inläst. Och lånar gör ni förstås på närmsta bibliotek. Vi på Skånes taltidning kan som alltid inte hjälpa till med några talbokslån.